Först av allt så vill jag hälsa er alla med Guds frid och uttrycka min stora glädje över att få dela gemenskapen och Herrens ord med er den här förmiddagen. Det känns mycket bra. Vi kan efter att ha bott i Södertälje nu några månader konstatera att min bror som jobbar på Polia och har varit här en del i de ärendena, uppdragen både på Scania och på Astra, han sa till mig när han hörde att vi skulle flytta till Södertälje: "Jaha, du", sa han, "det är en kraftigt underskattad stad." Och så utvecklade han texten om hur fördomar som man har i landet, man tänker sig Södertälje på ett sätt, och så sa han så, när man kommer hit så ser man vilken oerhört vacker stad det är. Och det är faktiskt vad vi har konstaterat många gånger, en mycket vacker stad. Vi känner oss glada när vi har vänner här som vi kan visa runt lite grann. Så det känns jättefint och roligt att få dela gemenskapen med er. Sen är det ju en väldig förmån att få bo i Guds hus. Jag tänkte på det att av de 46 år som det är sen jag började som predikant, så har jag bott, och vi bott 26 år i Guds hus. Så att det är här man är mest van vid egentligen. Och det är ju underbart att få bo i Herrens hus både dag och natt. Det känns väldigt bra. Som predikant så har jag ju många, många gånger naturligtvis tänkt på och brottats med frågan hur Herren egentligen betraktar församlingen. Jag menar, vi ser ju församlingen med våra ögon, vi tänker på vårt sätt. Men när han som har ögon som eldslågor, när han betraktar församlingen, hur ser han på den? Man kan få en liten vink om det när man läser Uppenbarelseboken. Du vet kanske att det är där som Jesus dikterar 7 brev. Johannes, hans lärjunge, är sekreteraren. Det hade han varit redan under tiden han gick med Jesus som en av de 12 lärjungarna. Han var sekreteraren i lärjungaskaran och nu är han sekreterare igen. Och det är Jesus som dikterar brev till var och en av 7 viktiga församlingar i mindre Asien. Där tar Jesus upp sådant som han tycker är bra, värt att berömma, och han tar upp det som smärtar honom. Och utifrån det här har jag tänkt många gånger, om Jesus skulle göra om den här proceduren i vår tid, om han skulle kalla någon till sig och säga: "Jag har ett ärende, jag har ett brev jag ska skriva till församlingen i Södertälje, i Stockholm, i Göteborg, var det nu än är. Jag har ett brev." Hur skulle det vara? Hur skulle det vara formulerat? Vad skulle han ta upp som han skulle säga: "Det där, mina vänner, det där är verkligen rätt, ni är på rätt spår, fortsätt." Och skulle han, hemska tanke, hitta ett och annat inför vilket han skulle säga: "Det där är fel, det där måste ni korrigera." Tankar kring det här, det gjorde att jag höll en serie predikningar i Smyrna, Göteborg, sista året som församlingens föreståndare. Och den finns samlad i en bok där jag tror, det kan låta lite ambitiöst att säga att jag tror att jag har fått det från Gud, men det är i alla fall Herren som har inspirerat mig. Sen bär det min signatur med de svagheter det innebär. Och jag har alltså funderingar kring det här. Om Herren skulle skriva ett brev idag till oss, hur skulle det vara formulerat? "Det kom ett brev", heter boken. 120 kronor kostar den. Rebecka, min dotter, kommer att finnas där ute tillsammans med Jonathan och sälja boken. Och jag finns med där ute också och kan signera den om du så skulle vilja. Och så vill jag bara säga det också, att har du inte pengar med dig så kan du bara ta ett inbetalningskort och betala när det passar dig. Det om detta. Nu är jag glad för att få predika en stund framöver. Och då känns det tryggt att få börja med att be. Herre, jag prisar dig för att du är oss nära. Du har ju sagt i ditt ord någonting som vi har citerat så oändligt många gånger, men vars djupaste innebörd vi nog inte riktigt förstår någon enda av oss. När du en gång sa att när vi samlas i ditt namn, två, tre eller fler, så är du mitt ibland dem. Herre, även om inte vi förstår det här fullt ut, så vill vi av hela hjärtat säga vårt tack Jesus för att du har stämt möte med oss här idag. Och när vi nu öppnar böckernas bok, tack för att du är då oss nära. Och så låter du den heliga andes ljus flöda över skriften. Och du hjälper mig när jag ska frambära det du har lagt på mitt hjärta. I Jesu namn. Amen. Bibeltexten, den är lika kort som kärnfull. Och det är ord direkt från Jesus själv. Johannes evangeliums 10:e kapitel. Och där säger Jesus de här märkliga och mäktiga orden. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Svenska folkbibelns översättning. Ska vi läsa versen, texten tillsammans? Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Ska vi ta texten en gång till? Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Man kan nog säga att den här texten, den belyser på ett mycket uttrycksfullt sätt kampen mellan det goda och det onda. Mellan ljus och mörker. Ibland behövs det motbilder för att riktigt förstå, för att framhålla en sak. Och det är vad Jesus ger här. Han börjar med att tala om någon som han kallar för tjuven. Nu ska inte jag predika länge om tjuven. Han är inte mitt huvudärende den här förmiddagen. Men ändå, han finns där i texten. Och han finns då sannoliken i allra högsta grad närvarande i tillvaron. Och när Jesus ska beskriva tjuven så beskriver han honom med tre verb som vart och ett avslöjar tjuvens avsikter. Du hörde mig läsa och vi läser ju tillsammans. Han kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Det är en intressant benämning han ger tjuven. Det är ju så att Bibeln har ju mängder av namn på människans största fiende. Tjuven, är det frågan om inte det är ett av de allra mest beskrivande namnen som tänkas kan. En tjuv kännetecknas ju av att han eller hon tar någonting som inte tillhör honom eller henne. Det är tjuven då. Och det är på det sättet med tjuven, vår store fiende, djävulen, vilket namn du än vill använda om honom. Han äger ingenting. Han har inget som helst tillträde till någon enda människa. Men han tar. Det är tjuvens karaktäristika. Han kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Det är intressant med varje ord i skriften. Det är ingen tillfällighet att det står bara. För det är precis vad det handlar om. Det är det enda som är på hans program. Det är att ödelägga för oss människor. Sen är han den store kulissmålaren. Jag vet inte om du har hört om, kanske du själv har varit med om det, men jag har goda vänner som reste en hel del i det gamla Sovjet. Och de berättade om det här, den här ganska märkliga upplevelsen när man kom och åkte på vägen mellan Leningrad, som det hette på den tiden, och Moskva. Så blev man ganska förbryllad därför att man såg ju att det såg på vissa ställen där man hade hört att det var så väldigt bedrövligt, det var så låg standard, så såg man att det såg så välordnat ut. Det var fina städer, vackra hus, fina trädgårdar. Och man fick ju inte stanna där, det var själva idén. Det var stoppförbud på den vägen. Det kom att avslöjas lite senare att det var ingenting annat än kulisser ut med de motorvägarna. Alltså det fanns ingenting bakom utav det som själva kulissen visade. Och egentligen är det tjuvens specialitet. Det är så han lurar människor. Han målar upp någonting som kan se så lockande ut. Det kan se så oerhört attraktivt ut. Men det är en kuliss. Bakom, där finns någonting helt annat. Och jag skulle vilja formulera mig så att om människor i allmänhet såg hela livssträckan i vandring med tjuven, så skulle inte en enda säga ja från början. Men det stora lidandet och eländet är, man får ju inte se hela livssträckan. Utan man bländas av det som lockar, tjusar. Och så ger man sig in på någonting som bakom är fullständigt ödeläggande. Hela livssträckan, ja. Jag blir oerhört berörd när jag ser raglande, sluddrande människor. Och det gör man ganska ofta. Det gör man nere på gågatan, denna vackra gågata. Och när jag ser dessa olyckliga människor så går det inte genom min hjärna att jag skulle se ner på någon enda. Men jag tycker så fruktansvärt synd om dem. Jag känner så oerhört med dem när jag tänker på hur grundlurade de har blivit. Bibeln säger, se inte på vinet att det är så rött. Att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och stinger som en giftorm. De här männen och kvinnorna som man möter nästan varje dag när man går ner här nere på gågatan. Det var ingen av dem som såg giftormen bakom det första glaset. Man tjusades, man lockades, man tog det och så har deras liv blivit vad det har blivit. Eller för att gå vidare, jag tänker på det som är Guds stora födelsedagsgåva till varje människa, renheten. Det är Guds största födelsedagsgåva till oss. Finns något mer underbart än att få hålla ett litet barn i sina armar? Titta in i ögonen på ett litet barn. Finns det något vackrare? Nej, jag tror inte det. Det är som att man tittar rakt in i själva himlen. Det lyser, det strålar. Ingen oren tanke har gått igenom det lilla barnets hjärna. De är en återglans av himlen. Men det är ju detta som är tjuvens stora program. Han satsar på att ödelägga, att beröva människan renheten. Det är hans program. Och jag blir djupt berörd när jag tänker på de som har lurats på de här olika områdena. När det gäller det på det sexualmoraliska planet till exempel. Man har frestats till en sexuell förlöpning. Bländad av begäret så har man inte sett slutet. Frestaren visar aldrig hela livssträckan. Frestad av begäret så ser man inte vad som ligger där bakom. Man ser inte slutet. Man ser inte sin söndertrasade familj. Man ser inte barnen som en gång såg upp till mamma och pappa. Kände respekt. Man såg inte lite längre fram. Där på grund av att man gav efter för tjuvens attacker. De skulle förlora all respekt för mor eller far. För resten av livet, det såg man inte när man var bländad av frestelsen. Jag tänker på en desillusionerad ung flicka som jag kom i kontakt med under min tid som pastor, församlingspastor. Hon sa så här, sen jag sett vad pappa har gjort kan jag inte längre tro på kärlek och äktenskap. Och så avlyste hon sitt planerade bröllop. Allt krackelerade för den unga flickan. Vad var det som hade hänt? Tjuven hade varit där, målat en kuliss bakom var något fruktansvärt, men det avslöjade han inte. Så skulle man kunna ge det ena exemplet efter det andra. Det får räcka med det här, men bara avsluta den här punkten med att säga, hans, alltså tjuvens avsikter är att ta kontroll över människan. Det är hans program det. Ta kontroll. Det är därför det är som Jesus säger, var och en som gör synd är syndens slav. Man tror att man har det hela i sin hand. Man tror att man behärskar situationen, men man gör inte det. Utan istället så är man själv en fånge, man är en slav. Han utlovar frihet, men han förslavar. Det är där vi har den totala kontrasten till Jesus, som har skapat människan med den fria viljan och som ger människan full frihet. Han säger själv så här, Jesus, om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Pris ske Gud för denna underbara frihet i Jesus. Man kan ju faktiskt möta människor som kan ha den förutfattade meningen, fördomen, att kristna människor, det är människor som är väldigt bundna, som är väldigt ofria. Det är synd om dig, du får inte, du måste, kära du. De har missuppfattat alltihop. Eller också är det så att de har haft olyckan att möta kristna människor som har varit exponenter för en alldeles felaktig form av kristendom. Kristendom, det handlar om ett liv i frihet. Pris för Gud. Tänk att Paulus, han är så inspirerad när han kommer in på det här temat, så han talar om Guds barns härliga frihet. Och vad jag är glad för att jag kan få stå här idag och säga att det är det liv jag får leva. Ett liv som en fri människa. Jag var bunden, men på grund av Jesus så blev jag fri. Och vi är kallade till frihet, säger aposteln Paulus i ett annat sammanhang. Nu kommer nästa punkt. Tjuven, ja, hans program har jag berört lite grann här nu. Tjuven, han tar. Jesus, han ger. Där har du kontrasterna. Det är det här det handlar om. Jesus, han kommer inte för att ta liv, utan han kom för att ge sitt eget liv. Han kom för att ge oss liv. Därför så står det lite tidigare i texten så här, där Jesus säger, jag är den gode herden. Smaka på det. Man bör aldrig vara rädd för honom. Nej, nej. Han är den gode herden. Och så kommer det här. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Ja, det är det yttersta beviset det på hans kärlek till oss. Och så säger han, som vi ju läste i dagens predikotext, jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Det är det här det handlar om. Liv, det är vad frälsning handlar om. Och jag vill citera en bibelvers som jag har citerat hundratals gånger under mina många år som predikant. Och jag älskar den här versen, för den innehåller i allt, tycker jag. Den innehåller i koncentrat vad alltihop det här handlar om. Andra Korinthierbrevets 5:17. Så här står det. Om någon är i Kristus, är han, hon, en ny skapelse. Ja, det är det handlar om. Det gamla är förbi. Se. Ja då. Det nya har kommit. Halleluja. Det är det här frälsning handlar om. Och vad tacksam jag är att jag inte har behövt viga mitt liv åt att åka runt och undervisa människor om att om det är så att du avstår det och satsar på det, så ska du må hända möjligen, om du anstränger dig till det yttersta, vid livets slut kunna gå in igenom pärleporten. Nej, evangelium handlar inte om den ultimata ansträngningen för att prestera någonting. Men evangelium handlar om, jag tar emot det nya livet. En ny skapelse. Och sen är det väldigt underbart att det här gamla, det får ligga bakom. Man behöver inte hålla på och peta i det. Det ligger där bakom. Jesus han säger så här i Johannes evangeliums tredje kapitel. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Född på nytt. Det är ett kraftigt uttryck. Det är inget enkelt uttryck heller egentligen. Jag menar, vi är ju i gott sällskap om vi tycker att det är besvärligt. Med tanke på att den lärde Nikodemus, Johannes evangeliums tredje kapitel. När han får höra de här orden så säger han till Jesus, men hur kan det gå till? Alltså det gick över hans förmåga att fatta. Men det intressanta är, det finns ju en liten fotnot i många biblar, är jag övertygad om. För där står nämligen vad det här ordet djupa sett betyder. För det är svårt att riktigt få tag i den djupaste innebörden ibland i de här ursprungligen grekiska orden. Men vad Jesus säger det är att den som inte är född eller blir född ovanifrån kan inte se Guds rike. Och det här är ju en underbar sanning. Alltså den understryker att för varje människa som vill få del av detta nya liv, livet i Jesus, så handlar det inte om att man ska försöka prestera något själv, utan det är någonting som händer. Ett ingripande ovanifrån. Och det är ju väl att det inte handlar om vår karaktär, våra karaktärsegenskaper. För där är vi olika. Det finns ju människor som har en våldsam karaktär. De bestämmer sig för någonting. Och det finns ingen makt i tillvaron, verkar det, som kan rubba dem. Och andra har det betydligt besvärligare. Jag minns när jag var pastor i Malmö så hade vi lite nu och då besök av den glade trubaduren Kalle Öst. Jag gillade Kalle Öst väldigt mycket, både för hans sånger och hans personlighet, alltihop. Och jag ska aldrig glömma den där kvällen i den fullsatta hippodromen när Kalle Öst var i toppform. Och så kom han in på det här med karaktär och karaktärens betydelse för att bli frälst. Och så sa han på sitt i och för sig oefterhärmeliga sätt, en del människor, sa Kalle, de har god karaktär. Andra människor har dålig karaktär. Och en del, och så pekar han på sig själv, en del har det som jag, sa han, jag har ingen karaktär alls. Nej, det var ju han som sa det, va? Nej, men det är ju bara på det sättet att skulle karaktärsegenskaperna vara det som avgör om jag ska vara en kristen eller inte, ja då undrar jag hur många av oss som skulle hänga med på tåget. Då skulle vi nog ha jobbigt i alla fall, de allra flesta av oss. Men nu handlar det inte om det. Utan nu handlar det om att en gång i mitt liv så sa jag till Jesus, Jesus, förlåt mig mina synder. Och så fick jag vara med om detta underbara, att från den eviga världen så sträcktes en hand ut, jag såg den inte, men den handen fattade mig och lyfte upp mig och placerade mig på en fast klippa. Och sen får jag leva mitt liv tillsammans med Herren. Men det är inte jag, utan det är han som har gjort det. Han har i mig och i dig låtit detta nya liv börja pulsera. Och då är det på det sättet som Paulus undervisar om i Romarbrevet 8. Att som en följd av detta så är det så att Kristus bor i er. Jag har stavat på den där formuleringen ganska många gånger den här veckan. Jag tycker det blir bara större och större för mig. Jag menar, jag är ju inte så ung längre. Jag har ju fyllt 30 i alla fall. För ett tag sedan. Och alltså, det här blir så oerhört stort för mig. Tänk att Jesus Kristus genom tron bor här inne. Han bor här. Han kommer inte på tillfälligt besök söndag klockan, jag får säga 11, men det är tur att han kommer 10:30 i så fall i Södertälje. Ja. Det är inte det handlar om. Utan vad Bibeln undervisar om, jag nu gör en liten enkel översättning här, det är ju att en gång så stod han där utanför mitt hjärtas dörr och så bultade han på. Han har aldrig trängt sig på någon. Han bultade på mitt hjärtas dörr. Och hjärtats dörr har ju den egenskapen att där sitter handtaget på insidan. Han kan alltså inte med våld öppna dörren och gå in. Han har begränsat sig själv på det området. Men jag, genom Guds nåd, och du, vi öppnade hjärtats dörr och sa välkommen in. Och sen dess så bor han här inne. Och då har man denna underbara verklighet att man aldrig är ensam. Aldrig. Du går hem ifrån kyrkan och du tänker att du är ensam. Du kanske kan känna dig ensam också. Det kan vara besvärligt. Men faktum är att du inte är ensam. Han bor här. När jag gick, som man sa förr, gick ut på fältet. Jag växte upp i Skövde. Även om jag är född i Småland, jag håller hårt på det. Jag är smålänning. Till min mors förtvivlan, hon är västgöte, hon säger du är minst en halv västgöte, ingalunda, säger jag är smålänning, jag är född i Småland. Ja, vi kan lösa det sen, kära västgöte, om ni finns här. I alla fall så, när jag står på den stora järnvägsstationen i Skövde den 3 december 1960, för jag skulle åka iväg ut som evangelist, skulle åka ner till Vrigstad i Småland, där började min evangelistbana. Det är klart, när jag stod där, mor och far och min syster och bror var med och skulle vinka ju. Man var inte speciellt tuff. Nej, du. 4 veckors högre teologisk utbildning i Smyrna, Göteborg, det gjorde ju inte att man var så där våldsamt lugn precis. Då kommer ett av våra största predikantoriginal i pingstväckelsen på den tiden, som betecknande nog hade fått smeknamnet Skövde Karl Andersson. En del av er äldre minns honom. Ja, en briljant människa. Och varm, godhjärtad. Och så säger han bara så här när han ser mig. Men Jack Tommy, var ska du åka? Jag säger, jag ska åka till Vrigstad. Jag ska börja som evangelist. Det är välkomstmöte ikväll. Och då sa han någonting som har följt mig i dessa snart 46 år. Då sa han så här, hör du? Då ska du komma ihåg en sak. Du är aldrig ensam. Aldrig så. För Bibeln säger att det är så att du har Fadern med dig. Gud Fadern, det säger Bibeln. Du har Jesus Kristus med dig. Och så har du den heliga ande med dig, säger Bibeln. Och dessutom har du din skyddsängel med dig. Kom ihåg att ni är 5 i resällskapet. Far i frid, sa han. Och det gjorde jag. Och det där har jag fröjdats över många gånger. När jag har varit ute på mina långa resor världen runt och ofta varit ensam. På flygplatser och på hotell och i olika sammanhang. Jag har varit, bokstavligt har jag upplevt då, väldigt ensam. Men då har Karl Anderssons ord dykt upp för mig. Nej, men kära någon, vad går jag omkring och känner mig ensam för? Det är alldeles onödigt. Vi är ju 5 i resällskapet. Det är ju underbart att ha det på det sättet. Han bor i oss. Det är vad Bibeln undervisar om. Och sen skulle jag kunna utveckla det här mycket, mycket mer. Men jag ska raskt gå in till avslutningen i predikan. Ni hörde ju att Ingrid sa att jag skulle komma igen i höst här. Så jag, varför ska jag ta allt nu? Vad var det Jesus sa? Ja, sa han. Jag kommer, har kommit för att det ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Det är en märkligt uttryck det här. Det här ordet överflöd, det återkommer, alltså ursprungsordet då på grekiska, det återkommer 22 gånger i Nya testamentet, men det är bara en gång i Johannes, och här är det. Liv i överflöd. Det står så här i Gamla testamentet, i Jesaja, om Herrens program för sitt folk. Lyssna ska du höra. Jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, så att de växer upp mitt ibland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Ja, Det är faktiskt det här som Herren vill. Och jag har ibland citerat och berättat om när jag satt för vad kan det vara, ett par år sedan och läste en av Levi Petrus predikningar. Jag har ofta läst vad den mannen har skrivit, vad han har undervisat. Jag är oerhört tacksam för att jag fick lära känna honom något, denne hövding i Guds rike. Och så sitter jag och läser, och så läser jag de här orden. Det finns ingenting som jag fruktar mer än att bli en gammal och torr predikant. Och jag tänkte, men käre Gud, hur gammal var han när han skrev det här? Och så började jag på kolla, och så såg jag, ja men då var han precis lika gammal som jag var när jag läste det. Och så tänkte jag, det här, det ska jag göra till mina ord. För jag kan försäkra dig, jag känner precis likadan som Levi Petrus i det fallet. Jag har inget emot att bli gammal. Även om jag, min hustru, hon påstår att vi ska fira 100-årsdag gemensamt innan det bär av. Jag är inte lockad, kanske just av den tanken. Men jag har inget i för sig emot att bli gammal. Men så är du gammal och torr. Det har jag inget till övers för. Då säger jag, nej, gode Gud bevara mig. Men det som är det underbara, det är att man behöver faktiskt inte ha det så. Det är ingen naturnödvändighet att man blir torr när man blir gammal. Nej, vi som till och med har ändrat hårfärg utan att ha behövt kosta på oss några pengar hos frisören. Ja. Det är väl underbart för oss att vi kan veta av hela vårt hjärta. Det går faktiskt att få vara med om det gudomliga programmet. Att gå från kraft till kraft. Hur länge då? Vad står det? Till dess vi träder fram inför Gud på Sion. När handlar det om? Jo, det är när vårt liv är slut. Alltså, det går att få vara med om ett liv i andlig utveckling. Liv och liv i överflöd. Och det är det här som är så underbart. Ni vet, livet förändras, kära någon. Och även om man inte riktigt vill acceptera, så är det ju bara på det sättet. Jag läser ganska, eller inte ofta, men lite nu och då i alla fall, den märkliga predikarboken. Och det finns ju det 12:e kapitlet. Har du inte läst det kapitlet på ett tag, så läs det. Och vill du sen ha en liten utläggning kring det, så kan jag ge det framöver. För det är en fascinerande beskrivning i enormt mustiga bilder om människans åldrar. Och du vet att läser man på där, så är det ju bara så att när man är, ja, som jag då är. Jag fyller faktiskt 64 år i år. Det är ju ingen som kunde tro det, men det är sanningen alltså. Och då är det på det sättet att då känner man igen det här. Ta bara när han beskriver den vise Salomo, hur vi påverkas. Hur våra ögon påverkas. Vi ser inte som när vi var unga. Vi hör inte som när vi var unga. Nej, inte lika bra. Min yngste son Jakob och jag har en ständigt pågående dialog om detta. Där vi inte har riktigt samma uppfattning. Alltså, hans idé är att jag hör dåligt. Och jag hävdar att han talar otydligt. Ja. Vem av oss som har rätt? Who knows? Men det är bara så, vi påverkas av det. Men även om det är på det sättet alltså, med åren så får vi kännas vid att kroppen orkar inte på samma sätt som när vi var tonåringar. Så är det bara på det underbara sättet att även om vårt yttre, vår kropp, påverkas av ålder, så behöver det inte påverka vår inre människa. För Paulus säger, även om vår yttre människa bryts ned, förnyas vår inre människa dag efter dag. Halleluja! Det går att få vara med om detta långt upp i sin ålders höst, att ens andliga liv faktiskt präglas av förnyelse. Och får jag då avsluta med de här enkla orden. Vi vill väl, skulle jag tro, gärna, de flesta av oss, få vara med om en lång, skön och varm sommar. Torr, ja, gärna på dagarna i alla fall. Men andligt sett, nej, inte behöver vårt andliga liv präglas av sommartorka. Och varför nöja sig med ett torftigt andligt liv när det finns möjlighet att leva ett friskt och pulserande andligt liv? Varför nöja sig med det? Mina vänner, han som kom, han som lämnade himlens härlighet och kom hit ner, han som delade våra villkor, vandrade våra stigar, han kom för att vi ska ha liv, liv i överflöd. Ska vi be tillsammans? Herre, jag vill tacka dig för att du är oss nära. Tack för att det är möjligt för oss alla den här stunden att få uppleva liv. Halleluja! Om det finns någon här som har förlorat sitt andliga liv, tack för att då är du här. Och så vill du låta det nya livet på nytt igen pulsera i dessa vänners inre. Och så känner du oss alla. Du känner oss ju innan och utan. Och du vet att vi sitter med här idag och vi längtar efter att vi skulle få vara med om ett mycket friskare, pulserande andligt liv. Och då tackar jag dig för, Herre, att du har kommit för att vi ska ha liv. Liv i överflöd. Åh, jag prisar dig. Jag tackar dig för att du vill döpa allt ditt folk i den heliga ande. Och du vill hjälpa oss som har varit med i många år. Att vi inte bara tänker på och fröjdas över vad som en gång var. Utan låt oss få vara levande bevis för att det går att leva ett långt liv. Ett långt, levande, friskt och pulserande andligt liv. I Jesu namn. Amen.